I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Kära vänner, bröder och systrar i Jesus Kristus, både yngre och äldre. Det här, jag tänkte börja med att ställa en personlig fråga till några av er. Nämligen, hur många av er har eller tänker under närmaste året ta körkort eller har tagit körkort till antingen till traktorkort eller mopokort eller mopobilskort eller körkort till bil eller kanske ultralätt flygplans flygcertifikat? Kan ni lyfta upp handen? Det finns nog en del här. Okej. Okay. Jag kommer ihåg när jag var i er ålder så hade jag just fått körkort och vi hade en ganska bra bil. Och pappa hade lite så här onda aningar att det kan hända att när man har just fått körkort att det finns alltid vissa risker att det kommer vissa bucklor i bilen. Men han sa någonting viktigt och det här, jag tror att det finns en andlig djup i det här också. Han var inte så där aktivt kristen, men han sa så här att Peter, att hur mycket du än klåpar så du är alltid välkommen hem. Och det gäller förstås bilen, men det gällde också andra saker. Han tänkte nog säkert på annat också, att du är alltid välkommen hem. Och det här, jag tänkte, det här tema som ni har kanske läst här i den här brosyren, så står det att trygg ända hem. Och man kan tänka på det på olika sätt, men jag tänker på ett ställe i Bibeln. Det var en ung pojke, kanske som ungefär många av er, kanske lite äldre. Så han for ut i världen och hade pengar mycket med sig, men sen till slut tog pengarna slut. Och det var skam och allting och han funderade på att vad han ska göra. Och Jesus har berättat, det är en av de finaste pärlorna i Nya Testamentet. Så berättas det om att han kom till sin besinning. Och han funderade på att, så här, att hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd. Och här svälte jag ihjäl. Så sa han att jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom. Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och det här, så började han far den här vägen tillbaka till hemmet. Och i den kulturen så var det ganska svårt att komma till sin egen hemby som loser. För han var en loser. Och att han slösade bort sina pengar, så det gjorde dåligt åt rykte för den här staden eller byn. Men så berättas det om att det där, att medan han ännu var på långt borta fick hans far se honom och förvarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Det är en känd teolog, Kenneth Bale, som har gjort en bok av det här. Och han berättade att i det här Mellanösterns kultur skulle aldrig vara tänkbart att en äldre man skulle springa. Men den här mannen, så pappan hade säkert varje dag tittat på att när kommer pojken tillbaka. Och sen så såg han den här bekanta gången på pojken när han kom ditåt hållet. Och pojken tänkte att vad kommer pappa att säga. Men han sprang och omfamnade honom och kysste honom. Och sonen sa till honom, far, jag har syndat mot himmelen inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men så säger fadern att, men fadern sa det till sin tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira, för min son var död men han har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunden. Och festen började. Och det är liksom det här som det är fråga om också. När vi börjar vår väg mot himlen. Så Vi vet att vi alla har klantat till det på något sätt i vårt liv många gånger. Och ibland tänker man kanske att kan Gud faktiskt förlåta det här? Och då är det bra att tänka att han är som det här, för Jesus har berättat att Gud är just så här. Att han som det här fader som sprang emot sin son. Och idag så får vi faktiskt komma till Jesus. Och som man skulle kunna savolaksborna brukar säga att it's party time. Vi får komma till nattvarden tillsammans. Och där får vi möta Herren Jesus Kristus själv i nattvardens bröd och vin. Och det är liksom så här, liksom kanske en förebild att tänka en gång så får vi tryggt komma hem och vara tillsammans på Jesus för alltid. Men den här stunden är en sån som vi får komma liksom så här konkret få både smaka och se och höra att Gud, Herren är god och att Jesus har dött för vår skull, just för mig och dig har han dött på korset och öppnat vägen till himlen. Och dit, den här festen får vi komma också idag. Och vi ska förbereda oss för det här mötet med Jesus genom att vi, som den här mannen också gjorde, den här unge mannen, så att komma till vår besinning och bekänna vår synd inför vår Herre. Och vi ber en till det här orden som borde finnas där på, sen där på väggen. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör varje hjärtas tysta bekännelse inför dig. Till dig som har bekänt dina synder så får jag med glädje som Herren senare säger till dig att Gud har nåd för Jesu Kristi skull förlåter dig alla dina synder och denna dina synders förlåtelse förkunnar dig Jesu Kristi namn och blod. Bror och syster, ung och gammal, liten och stor, du är fri, du är förlåten. Amen. Och så ska vi lyssna till den första texten för denna. Och det kommer kanske vara, kanske kommer du att lite tala om den här texten. Och det är från Psaltaren 23 där det står så här. En psalm av David. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont, då du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig.
Ska vi säga. Hej! Olof Edsinger heter jag. Och det är första gången jag är här på Kyrkhelg Nord. Så det är roligt. Jag har varit i Karlby åtminstone en gång tidigare på ett nyårsläger. Men jag räknar ut att det är ungefär 10 år sedan. Så jag begär inte att någon ska minnas det. någon gör det här framme. Ja, så kan det vara. Det var Släff och kyrkans ungdom som stod för det läget. Själv har jag jobbat tidigare också något som heter SALT. Som är EFES, barn- och ungdomsarbete. Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Och numera är jag generalsekreterare i någonting som heter Svenska Evangeliska Alliansen. Som en slags nätverksorganisation för kristna av olika slag i Sverige. Men som samlas kring de centrala frågorna kring Jesus, kring Bibeln, kring missionsuppdraget. Och det är inte helt olikt det vi gör de här dagarna på kyrkhelgen också. Om ni vill lära känna mig mer så får ni naturligtvis gärna prata med mig. Jag har också ett antal böcker med mig, det säger lite grann om vem man är. Jag tillhör de här som skriver mycket och är skyldig till ganska många böcker vid det här laget. Så på bokbordet får du en bild av vad som engagerar mig och som jag brinner för. Så. Annars är ju temat för den här kvällen trygg ända hem. Så det är det jag tänkte få säga några ord om. Vi har ju ett tema egentligen för hela kyrkhelgen som har med Jesu återkomst att göra. Och det kommer vara huvudtemat också på kvällsmässan imorgon. Min tanke är faktiskt att mer fokusera på livet här och nu. Det finns ingen motsättning mellan det. Jesu återkomst har också med livet här och nu att göra. Men jag tänkte, kanske man kan säga, fokusera mer på den trygghet vi kan ha på vägen hem. Medan vi vandrar på vägen hem. Och så står ju Jesu återkomst för själva hemkomsten. När vi möter honom och när han möter oss och tar oss in i gemenskapen med honom. Det blir en fantastisk dag och jag tror att vi kommer få tala mycket om den också de här dagarna. Men inte så mycket just ikväll. Utan jag tänkte istället utgå från Psaltaren 23. Vi har redan hört den. Det är den text i Bibeln som brukar kallas för herdesalmen. Och jag tänker att om det är någon text i Bibeln som verkligen handlar om tryggheten i Gud, då tänker jag att det är just den här salmen. Den börjar med kung Davids ord. Herren är min herde. Det är därför den kallas för herdesalmen förut. Men som en direkt följd av att Gud beskrivs som min herde så säger också David, mig ska inget fattas. Alltså, Gud ska ta hand om mig. Och det finns en väldigt tydlig koppling i Bibeln mellan att ha Herren som sin herde och att ingenting ska fattas mig. Man kan säga att själva kärnan i det här har med vår relation till Gud att göra. Det är när vi kan tala om Gud som vår personliga herde, det är då som ingenting ska fattas oss. Och det här står ju på fler ställen i Bibeln och på lite olika sätt. Ett av de mest kända är väl Jesu ord i bergspredikan. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också, säger Jesus. När vi söker Guds rike och hans rättfärdighet, då ska vi få allt det andra. Guds rike, det är ju egentligen samma sak som Jesu herravälde, alltså den tillvaron där han är kung, där han regerar. Och det innebär att det är den plats, den tillvaro där allt som Gud vill händer. Där Guds goda vilja sker. Så att tillhöra Guds rike och att ha Herren som sin herde, det är egentligen samma sak. Att stå under hans beskydd, under hans herravälde, hans ledning. I båda fallen handlar det om att sätta Herren främst. Låt honom vara vår Herre. Att inte styras av det som är bara min vilja utan av det som är Guds vilja för våra liv. Och då tänker jag att den första på något vis, frågan till oss som sitter här ikväll. Det borde egentligen vara den här. Har du sagt ja till att ha Jesus som din Herre? Det tänker jag är en första viktig fråga. Har du sagt ja till att ha Jesus som din Herre? Har du sagt ja till att ha honom som din personliga herde? Han som faktiskt får leda dig genom livet. Inte din springpojke som du plockar fram när du känner att du har något behov bara. Utan någonting större än så. Han som faktiskt leder dig hela vägen hem. Det är i alla fall då som du kan säga som David säger i Psalm 23. Nej, ska inget fattas. Och det kan ju på ett sätt låta bra, det är fantastiskt bra, men det är också lite utmanande, lite tufft det här att ha någon annan som leder mig genom livet. Jag tror att det egentligen i alla människor finns ett slags motstånd i oss där vi hellre vill vara våra egna herrar. Vet inte om du känner igen det. Man är sig själv närmast, det känns ändå kanske lite enklare att men jag bestämmer väl över mitt liv och så kan Gud få komma med och välsigna mig när det passar mig. Men det verkar inte riktigt som att Gud jobbar på det sättet. Han vill vara vår herde, säger han. Och när Bibeln talar om den här oviljan att låta oss ledas av honom så använder den bilden faktiskt av får. Och det har ju med herdar att göra. Jag vet inte hur många av er som har sett herdar i verkligheten, men får har ni antagligen sett någon gång. I alla fall ätit. Det är gott. Lammstek är bland det bästa jag vet. Men det här handlar inte om mat då, utan det handlar om oss. Och då säger Bibeln så här att vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Helt enkelt så här att som syndiga människor, som fallna människor, trivs det rätt bra med att få bestämma själva. Helst utan kanske både Guds och andra människors inblandning. Det är obekvämt att göra sig beroende av någon annan. Det är än en gång fullt naturligt om vi nu hade varit skapade för ett sånt liv. Men jag tror att vi är inte skapade för ett sånt liv. Jag tror att det var tänkt redan från början att vi skulle ha Gud som vår högsta lojalitet. Som vår Herre, som vår herde. Och därför kan man säga att genom alla tider har Gud utmanat oss just att släppa vårt kontrollbehov. Utmanat oss att våga göra honom till vår Herre, vår herde. Kaptenen på skeppet, om man så vill. Och det här är ju på ett sätt också väldigt naturligt om Gud är den han säger att han är. Om han är universums herre, om han är min skapare, då finns det något väldigt logiskt i att jag också är kallad att följa honom. Och det Bibeln gång på gång säger det är att Gud verkligen förtjänar att vara nummer ett i våra liv. Men den säger också att Gud inte bara driver igenom sin vilja uppifrån. Han kommer inte bara uppifrån och dikterar hur saker och ting ska vara. Han skulle kunna göra det om han ville. Gud har all rätt i världen att göra det om man hade velat. Men framför allt så längtar ju Gud efter en gemenskap med oss. En relation med oss. Personlig relation. Och därför kan vi också säga att det ligger en oerhörd kärlek, en oerhörd omsorg bakom Bibelns beskrivningar av Gud som herde. Ja, han är vår Herre. Han har all rätt i världen att förvänta sig att vi ska följa honom. Men framförallt vill han också vinna våra hjärtan så att vi vill följa honom. Och vi hörde ju också att Jesus själv kallar sig för den gode herden. Och jag tänkte läsa några verser tidigare i Johannes 10 än det vi lyssnade till. Den som inte går in i fårfällan, säger Jesus, genom porten, utan tar sig in från annat håll, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom porten är fårens herde. För honom öppnar portvakten och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom eftersom han känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan flyr från honom för de känner inte igen främlingars röst. Jag tycker egentligen Jesus på ett fantastiskt sätt i bara några få verser förklarar här varför det är så gott att ha honom som vår herde. Den Gud som har skapat oss, han känner oss alla vid namn. Han kallar på oss, han längtar efter gemenskap med oss, var och en. Och det är när vi hörsammar det ropet, när vi låter Gud vara vår herde genom våra liv, att det är då som ingenting ska fattas oss. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Löftet att när vi har relation till honom, låter oss ledas av honom, då ska han också välsigna oss på olika sätt. Och nästa sak som vi läste i psalm 23, det spinner vidare på det här. Han låter mig vila på gröna ängar, säger David. Han för mig till vatten där jag finner ro. Man kan helt enkelt säga att en av de dyrbaraste gåvorna som ligger i att vara en kristen, det är den här inre vilan. Det som ibland beskrivs som friden. Ett sånt där ord i Bibeln som betyder så mycket. Frid. Min frid ger jag er, säger Jesus. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Ett fantastiskt löfte från Jesus till alla som vill ha honom som sin herde. Och jag tänker att det här är lite extra kanske angeläget och aktuellt i vår tid. Det talas så mycket om kanske just bristen på frid i vår tid. Inte minst talas det mycket om den psykiska ohälsan. Och särskilt är det ju den lite yngre generationen, och många av oss tillhör den, som drabbas av det här. Det kan handla om stress, om trötthet, att man kanske går med mycket huvudvärk, att man har svårt att somna. Jag är rätt säker på att många också i det här rummet kan känna igen sig i flera av de sakerna. Men det som fascinerar mig är att det är faktiskt på bland annat de här områdena som Bibeln säger att Gud vill möta oss och välsigna oss som vår herde. Han låter oss vila på gröna ängar. Han för oss till vatten där vi finner ro. Och förutsättningen än en gång för detta är att vi faktiskt väljer att ha honom som vår herde. Vad kan det innebära kopplat kanske till vår tids brottning med psykisk ohälsa? Ja, jag säger inte att det alltid finns en quick fix. Även kristna kan brottas med detta. Men jag tänker på några saker som ändå vi får hjälp med utifrån att vi har Jesus som vår herde. En av de mest grundläggande sakerna handlar om att hedra Guds ursprungliga ordningar. De ordningar han har lagt ner i sin skapelse. För att ta ett väldigt konkret exempel. Dag och natt. Känner du till den ordningen? På dagen är det ljust. Man förväntas vara lite mer aktiv. På natten är det mörkt. Man förväntas sova. Om man istället sitter uppe framför tvn eller datorn hela natten utan att sätta några gränser och se sitt behov av sömn, kanske att hela tiden vara uppkopplad, leva livet på nätet. Ja, men det är ett sätt att sätta Guds ordningar i spel. Och går vi all in i ett sånt sätt att leva så kommer vi må dåligt förr eller senare. Det är ganska intressant att den här ökningen av psykisk ohälsa bland unga, i alla fall i Sverige, den sammanfaller ganska precis med att nästan alla började äga varsin smartphone. Vet ni det? Ja. Och jag säger inte att man inte får äga en smartphone. Jag har en själv som jag använder ganska flitigt. Men jag tror att vi behöver inse att den här tekniken ofta uppmanar oss till en slags gränslöshet. Där vi hela tiden känner att vi måste vara uppkopplade, hela tiden måste vara up to date. Hela tiden kanske kolla efter hur många likes vi har fått på vårt senaste inlägg. Och man kan säga mycket om det. Och jag säger inte att det alltid är fel. Men det är ganska långt ifrån den där tillvaron där vi bara vilar på gröna ängar. Jag tror att vi kan kanske ändå se det. Att ständigt vara uppkopplad, ständigt lite grann jagad av de sociala medierna. Vad händer nu? Är det någonting jag missar? Får jag den bekräftelse jag vill ha på mina inlägg? Någonstans så dras vi in i den moderna teknikens ekorrhjul utan att kunna sätta gränser för våra sinnen. Och det gör faktiskt att vi mår dåligt. En annan sån här grundläggande ordning i Guds ord har ju med vilodagen att göra. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Det är ett av 10 Guds bud. Och nu är vi inte bundna som kristna av det här budet på samma sätt som man var som jude. I den judiska tron så är det ju påbjuden vila mellan klockan 18 på fredag och klockan 18 på lördag. Det är sabbaten. Så brukar man inte säga att vi i kyrkan är bundna att leva. Men det här att ha en rytm av helg där vi faktiskt tillåter oss att slappna av, att göra någonting annat än vi gör på veckans övriga dagar, det tror jag är en evig, en universell sanning. Och om vi åsidosätter den sanningen kommer vi förr eller senare att få problem även med vår hälsa. Jag tar ett tredje område. Identitet. Väldigt ofta bygger vi människor vår identitet på sånt som vi gör snarare än på sånt som vi är. Det kan vara att vi presterar genom att vi är smarta eller rika eller socialt kompetenta kanske, i centrum av det sociala spelet. Det kanske ser bra ut eller är populära i skolan. När vi har en snygg pojk eller flickvän. Det finns många alternativ som vi kan känna att det här ger mig ett värde i livet. Och jag säger än en gång inte att det här behöver vara dåliga saker. Men när vi bygger vår identitet i den här typen av saker, då är risken stor att vi kommer bli besvikna. På engelska talar man ju om människan som human beings. Det vet ni nog alla. Men någonstans så tänker jag att den här jakten på bekräftelse, att upphöja vår egen status, den gör oss till human doings istället för human beings. Där vi har vår identitet i vad vi gör snarare än vad vi är. Och så är vi tillbaka i det här ekorrhjulet. Det är så lätt hänt. Och det är så vanligt. Just identitet är ju någonting som står mitt i centrum av hela vår tids debatt och diskussion. Inte minst vår identitet som män och kvinnor. Imorgon ska jag ha ett seminarium på temat hon, han eller hen. Och då ska jag tala om vår tids sätt att tala om det här med kön och könsidentitet. Vi lever ju i en tid där man allt mer börjar tala om könet som någonting flytande. Som vi är kallade att upptäcka på egen hand. Egentligen oberoende av hur vi kanske ser ut rent biologiskt. Och det finns ju en mycket, mycket liten grupp. Särskilt man brukar tala om transpersoner som faktiskt har en oklar könsidentitet. Traditionellt har man sagt att det brukar handla om kanske en person på 5 000 till 10 000 personer. En mycket liten grupp som sagt. Men idag har ju det här fullkomligt exploderat. Så väldigt, väldigt många människor, särskilt bland de som är lite yngre, går och ifrågasätter sin könsidentitet. Och jag menar, efter att ha forskat ganska mycket om det här, att de flesta gör det helt i onödan. Och även här är det ganska självklart att det blir svårt att finna friden i sitt liv. När vi på hela tiden behöver ifrågasätta till och med en sån grundläggande sak som om min biologiska kropp säger någonting om vem jag är. När vi ifrågasätter sånt som vi egentligen inte skulle ha behövt ifrågasätta och luras kanske att tro att det finns en quick fix som ska lösa oss från allt det som vi känner ångest inför. Och jag kan ju bara ta exemplet med transsexualism än en gång. Bland de som har genomgått så kallade könskorrigerande ingrepp är det 20 gånger högre självmordsbenägenhet än bland befolkningen i stort. Och det är de som har genomgått operation. Vi vet ju inte hur det hade sett ut om de inte hade gjort det, men den enkla och självklara slutsatsen om det är att det löste inte alla problem. Det finns fortfarande allt för mycket av ångesten kvar. Och det stärker mig i alla fall i min tro att det inte finns någon quick fix på det här området. Och motbilden än en gång tycker jag det vi läser om i den 23:e psalmen. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Alltså, Herren har själv kommit för att ge liv till vår själ. Han vill bygga vår identitet. Han vill ge oss tryggheten, stabiliteten i tillvaron. När vi låter honom vara vår herde, när vi håller oss till det som är hans goda ordningar för livet här på jorden, ja, då kommer han att leda oss på rätta vägar genom livet. Fridens vägar, välsignelsens vägar. Men Jesus kommer också för att beskydda oss på olika sätt. Inte så att troende människor aldrig erfar något lidande. Det är ganska uppenbart att det inte är så enkelt. Ibland är det ju faktiskt tvärtom. Det kan ju vara ganska tufft att vara kristen och stå upp för sin kristna tro. Också för oss som bor här i Norden. Men det löfte som Gud har gett oss är att lidandet kommer aldrig att få det sista ordet i en kristen människas liv. Förföljelsen kommer aldrig att få det sista ordet i en kristen människas liv. Vad ska vi säga om detta, skriver Paulus, Romarbrevet 8. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Visst är det fantastiska ord? Enorma löften. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek, nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Där kom fåren in igen. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Det kan man nästan säga halleluja. Jag vet inte om ni gör det här på kyrkhelgen. Men det är i alla fall löften som vi får ta till oss. Var och en som har Jesus som sin herre, Jesus som sin herde, som kapten på skeppet. Och när vi läser Psaltaren 23 ser vi också att den här herden, han har både käpp och stav. Och staven är det som symboliserar Guds ledning, herdestaven, att han som herde visar vägen för hur vi ska följa honom i den här världen. Men det finns också någonting i det här med käppen. För käppen står ju egentligen för Guds kamp mot dem som är våra fiender. Med käppen kan en herde jaga bort vargar och björnar från flocken. Han tvekar inte att faktiskt slå de fiender som kommer för nära. Det finns ett beskydd i att tillhöra Herren. Även som kristna kommer vi till och från att uppleva kamp. Och som jag sa, ibland till och med mer kamp än innan vi blev kristna. Men ytterst sett är det ingenting som kan skilja oss från Guds kärlek. Det var det vi just läste. Och det här gör ju att vi som kristna, som Guds barn, kan vara trygga. Även vi har naturligtvis anledning att ta vår tids stora frågor på allvar. Det finns mycket som mänskligheten behöver jobba med i våra dagar. Det handlar om klimathot och världssvält och migrationsströmmar som kanske är större än någonsin tidigare. Eller om inte annat riskerar att bli det. Men vi vet också, även om vi jobbar med de frågorna, att vi har en förankring i våra liv som gör att vi aldrig behöver slukas upp av mörkret. Vi behöver aldrig drabbas av panik, aldrig leva enbart i ångest. Vi behöver faktiskt inte det som Guds barn. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal, säger David, fruktar jag inget ont. För du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. Och ännu mer än så, Gud inte bara tröstar oss i det vi känner ångest över. Han överflödar också i sin nåd emot oss. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn, skriver David. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Jag vet inte hur många som vill ha olja på huvudet, men det är något väldigt fint, kan jag avslöja. Man hällde olja på en person som skulle smörjas till kung, till exempel. Och jag tänker att det som står här är så typiskt Gud. Vi som bor här i Norden är ju ofta lite kanske snåla i våra perspektiv. Det ord man brukar använda för att beskriva svenskar är ju lagom. Nu är inte det hela sanningen, för vi är ju också extrema på många skalor. Men helt klart är det så att Gud, som vi läser om i den här texten, han är inte lagom. Han är överraskningarnas Gud. Och jag ser det i mitt eget liv gång på gång att jag har fått uppleva att plötsligt har det dykt upp små glimtar av Guds närvaro. Kanske när jag minst hade anat det eller förväntat mig det. En oväntad öppning, en ny kontakt som jag får, som jag inte hade liksom själv räknat ut. En vänskap som jag inte hade väntat mig just när jag kanske tyckte att det var mycket annat som verkade mörkt. Jag tror att vi är många som, särskilt som har levt ett tag med Herren, har varit med om det gång på gång. Gud är överraskningarnas Gud, möjligheternas Gud. Mitt i det som kan vara jobbigt, som kan vara mörkt, glimrar det till av Guds närvaro, av hans nåd helt enkelt. Och jag tycker den här bilden från Psaltaren 23 är så fantastisk. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Alltså när vi väljer att gå på det som är Guds vägar, trots omgivningens motstånd, då kan han plötsligt välja att hedra oss mitt framför de människor som till och med vill oss illa. Han kan låta det gås väl också när det i övrigt ser så mörkt ut. Inte alltid, inte som en naturlag kanske, men när vi låter Herren vara vår herde, när vi lägger våra liv i hans händer, då kommer vi gång på gång att få smaka av hans nåd. Det är ett löfte i Guds ord, och jag tror vi är många som kan vittna om det också här inne. Och det är just det som gör att vi också kan vara trygga hela vägen hem. Kvällens sista bibelord, Godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Det här är ett löfte än en gång som Gud har gett till oss var och en. Om vi vill låta honom vara vår personliga herde, om vi bekänner honom som vår Herre och frälsare, ja, då kommer vi att bo i Herrens hus för alltid. Och det betyder ju att leva i gemenskap med honom. Herrens hus är gemenskapen med honom. Vi kommer till himlen när vi dör, men vi får också lära känna honom här och nu. Och allt det här gör att min övertygelse är att det finns inget som är mer välsignat än att ha Herren som sin ledare genom livet. Att ha Herren som sin herde. För när vi håller oss till honom, till hans vilja, som vi har fått bara smaka lite grann av i den här kvällens predikan, då har vi löftet med oss att vi kan vara trygga ända hem. Och jag vill gärna att vi bara får be utifrån den sanningen. Jesus, jag tackar dig för de här löftena. Tack för att du själv står bakom dem. Att du ville att vi skulle få höra dem, tro på dem, bygga våra liv utifrån dem. Och jag vill bara be enkelt för oss var och en i det här rummet. Du vet var vi befinner oss i vår vandring tillsammans med dig. För några av oss kanske är det här första tydliga steget att låta dig vara vår herde. Låta dig vara vår Herre. Att det är där vi inte riktigt har tagit det kliv som vi skulle ha gjort. Herre, ge oss då den tro vi behöver för att ta det steget. Utifrån de löften som du har gett oss här ikväll. Men Herre, du vet också att äventyret med dig, det fortsätter hela livet. På så många olika sätt. Att du vill leda oss som vår herde genom livet. Att du till och med vill duka ett bord för oss i våra ovänners åsyn. Herre, jag ber för dem av oss som har det tufft just nu. Som kanske kämpar med motstånd runt omkring oss. Eller kanske med den här ångesten på insidan. Hjälp oss att se, Herre, hur du kan vara vår frid. Hur din käpp och stav kan få trösta också mig. Tack att vi ska få möta dig nu i nattvarden. Att du bokstavligt talat dukar upp måltiden för oss. Herre, ikväll vill vi ta emot den med insikten om att vi möter vår herde. Vår gode herde. Vi ber i Jesu namn. Amen.